Låt oss be tillsammans. Tack Gud att vi nu får öppna ditt ord. Och vi ber att du ska få göra det levande för oss. Tack att du vill tala till oss. Tack att du vill väcka tro och hopp i våra hjärtan. Amen. Jag skulle vilja börja med att slå ett slag för Bibeln. Det är ju en fantastisk bok, en guldgruva egentligen. En bok som innehåller det mesta. Men det är en bok som framförallt talar in i de situationer som vi kan möta i livet. Och den talar också in i det som vi just nu upplever utav pandemier och avstånd och karantän. Så har människor upplevt i historien. Och Gud har talat in i de situationerna. Och därför så är Bibeln väldigt viktig. Och Bibeln gör något med oss. Så läs Bibeln. Sätt dig in i de berättelserna. Och låt framförallt de berättelserna få tala in i ditt liv. Som ni alla vet så växte jag upp på Donse. En ö i Göteborgs skärgård. Och ibland så hände det att vi, eller det hände ganska ofta att vi var ute och rodde med våra ekor och pråmar som vi hade. Och vi rodde ut igenom och kom tillbaka igen. Det var våran sysselsättning som barn. Och jag har tänkt på det så här i efterhand att det var ju ganska riskabelt lek vi hade för oss egentligen ut på vattnet på det sättet. Och vi rodde ut bland skären och kobbarna där. Och så fanns det ett ställe där det fanns ett kors upprest. Och dit rodde vi ofta. Och när vi kom tillbaka hem så frågade mamma ibland, var har ni varit någonstans? Jo, vi har varit vid korset. Vi har varit vid korset. Och det är väl det som är temat egentligen i den här predikan som jag vill hålla idag. Där det övergripande temat är, som Barbro sa, vägen till livet. Och texten som vi har läst är från Jesu avskedstal. Och den texten sker i skuggan av korset. Som troende och som hans lärjungar så är vi kallade att följa Jesus. Följ mig, sa Jesus. Och ta korset på. Och att följa Jesus, det innebär också att ibland så måste vi ta oss igenom svåra passager. Mörka dalar. Det är inte alltid vi är uppe på förklaringsberg och höga höjder. Dit Jesus gick får också vi gå. Och Jesus har aldrig lovat att livet ska vara enkelt och okomplicerat. Och när jag förberedde min predikan så kom jag att tänka på en sång som vi sjöng mycket för. Att Gud har ej lovat att vi ska få. Ha bara sol och himmel så blå. Men som vår dag är, kraft ska vi få. Det har Gud lovat ge oss ändå. Ljus på vår vandring och kraft i vår strid, det har Gud lovat ge oss alltid. Och påsken som vi nyss har firat, den visar ju med all tydlighet hur Jesus själv fick gå igenom de där mörka passagerna och dalarna, lidandet. Han som förvandlade vatten till vin. Han som gick på vattnet. Han som helade och grep in i människors liv. Han som uppväckte till och med döda. Han ropade ut på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och låt mig få säga att min egen erfarenhet, det är nog mer utav de här tysta dagarna än de där dagarna när Gud talar. När Gud liksom är frånvarande. Och jag, samtidigt som jag säger det så är jag fullt medveten om att så har det sett ut från min horisont. Men Gud säger i sitt ord i Bibeln att han är med oss alla dagar, även om vi inte alltid uppfattar det så. Och samtidigt som jag säger det är jag också medveten om att det är de tysta dagarna, de svåra dagarna, som kanske har betytt allra mest för min andliga mognad. Och det är ju det som är det märkliga och paradoxala i att vara en Jesu lärjunge och i den kristna tron. Att han är med oss genom allt det vi möter, både i höjden och i dalen. Och när Gud vill ge något särskilt till en människa så kommer han inte alltid omedelbart och ger henne mättnad. Utan han låter henne hungra och törsta. Ja, det står till och med att han för henne ut i öknen. I det sterila, i det som, där som det inget växer, där det är tomt, där det är öde. För att han ska kunna göra någonting i hennes liv. I Hosea kapitel 2 står det: därför ska jag locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta. Där lovar jag att återge henne vingårdarna. Och jag ska göra Akors dal till en hoppets port. Så gör Gud med oss. Att vara kristen, det är att leva med paradoxer. Det är att balansera mellan det dolda och det uppenbara. Det som är klart och avslöjat. Och dessa motsägelser är på ett märkligt sätt fyllda av kraft. Och det finns en risk att vi försöker spela ut de där olika paradoxerna mot varandra. Men vår uppgift är, tror jag, att hantera dem, att leva i dem. Och de förlorar på något sätt sin kraft och sin mystik, sin välsignelse, om vi försöker lösa dem eller ta oss förbi dem. Vi måste hantera dem. Bli kvar och stilla i mig. Och var stilla och besinna att jag är Gud, står det i psalm 46. Paradoxerna är många. Låt mig bara få ge några exempel. Gud är både fördold och uppenbar på samma gång. Jag som kristen är både syndare och rättfärdig på samma gång. Jesus är både sann Gud och sann människa. Gud är både ogripbar och tillgänglig, nära mig, på en och samma gång. Gud går både att förstå och inte riktigt kunna omfatta. Under sker emellanåt, men inte alltid. Och till Mose sa Gud: ingen kan se mitt ansikte och leva. Att på något sätt så sa Gud till Mose att du kan inte förstå hela min fullhet, men till viss del kan du det. Att tro betyder inte att jag liksom tar in en massa fakta eller att ta i så att det knakar, utan tron handlar om att överlämna sig åt dessa till synes paradoxer, åt detta fullkomliga som vi inte kan omfatta riktigt. Tro är att bli buren. Tro är att vila i Guds nåd och i Guds stora omsorg. Och det absolut avgörande för mig och för livet med Gud, det är att jag har den här insikten att Gud är den radikalt annorlunda, den ogripbare, och samtidigt så är han den gode herden, den som är allestädes närvarande i mitt liv. Och det är därför som Bibeln är så viktig, att ta in den och läsa den. Låt mig bara få ge ett exempel på, från psalm 46 i Saltaren. Där säger psalmisten: jag säger till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Alltså, Gud är både klippan, borgen, fästet i tillvaron, samtidigt som han själv upplevde det som att Gud var frånvarande. Den här texten som Barbro läste är hämtad ifrån Jesu avskedstal. Och det här, den här talet ifrån Johannes 13 och 31 och ända fram till 17 och 36 kallas ju för Jesu avskedstal, och det håller ju Jesus till sina lärjungar dagen innan långfredagen, alltså på skärtorsdagen. Vad kommer att hända nu är ju den fråga som hänger i luften hos lärjungarna. Och Jesus är inte på något sätt eller liksom otydlig i vad som väntar dem, utan han lägger upp och lägger fram flera olika saker som kommer att hända. Det kommer att vara distans. Det kommer att vara motgångar, förföljelse. Det kommer att vara tider utav svåra passager som de kommer att möta. Gud kommer att upplevas på avstånd. Och det kommer också att vara splittring mellan dem själva, och där de kommer att uppleva någonting som man skulle kunna likna med pandemier som vi just nu går igenom. Vad säger då Jesus till lärjungarna i en sån situation? Ja, om man då sammanfattar det här avskedstalet så finns det några punkter som Jesus lyfter fram. Det första han säger, det är: älska varandra. Alltså, vad som än händer, så älska varandra i det som ni kommer att möta. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni älskar varandra, säger han. För det andra så säger han: frid ger jag er. Man skulle också kunna uttrycka det så här, att Jesus säger: allt är gott mellan mig och er. Kom ihåg det i de motgångar ni kommer att möta. Frid ger jag er. Och det finns ett fredsförbund mellan mig och er. För det tredje så säger han: jag ska lämna er. Jag kommer att gå bort. Men känn för den skull ingen oro och tappa inte modet. Och låt mig få erkänna att det kanske har varit en stor påfrestning för många av oss under den här pandemin att tappa modet, att ge upp. Och Jesus är medveten om att den risken finns i svåra stunder. För det fjärde så säger han: jag är vinträdet. Kom ihåg det. Alltså, han säger inte: jag är stammen och ni är grenarna, utan han säger: jag är hela trädet och ni är grenar i mig. Jag är alltihop. Så närvarande är jag hos er. Och förbli där. Förbli i mig. Sök, bulta, bed och förbli där i den gemenskapen i mig. För det femte så säger han att det kommer tider som innebär lidande, förföljelse. Alltså att Jesus mönstret på något sätt ska också drabba lärjungarna. Bli inte förvånade, säger han, om detta sker. Vi kommer att möta svåra tider. Och det har kyrkan i alla tider fått göra. Och Jesu lärjungar har inte varit undantagna ifrån att följa korsets väg på det sättet. För det sjätte så säger Jesus i avskedstalet, och detta är en kanske det mest återkommande i avskedstalet. Han talar om hjälparen. Och jag tycker det är det vackraste ordet om den helige ande. Hjälparen ska komma till er. Och det så talas om på flera ställen i avskedstalet. Och vad ska anden göra? Jo, anden ska påminna er om vad jag har sagt. Anden ska vittna om det. Anden ska vägleda er. Anden ska förhärliga mig. Alltså att allt ljus faller på Jesus. Och anden ska förkunna. Ta in hjälparen i ditt liv. Ta emot den heliga ande. Och för det sjunde säger Jesus i avskedstalet, tiden är kort. Somna inte. Och sörj inte. Det är en kort period som det här händer. Framtiden är er. Och det är ju det Jesus talar om i den här texten som vi hörde. Och så avslutar Jesus sitt avskedstal med en lång förbön för sina lärjungar och för alla de som kommer till tro på honom. Och där finns vi involverade. Bevara enheten, säger han. Och där jag är, där kommer ni också att vara. Och jag är med er i allt det som sker. Låt oss nu dyka in i den här texten. Johannes 16, 16-24. En kort tid, säger Jesus. Och han säger det 7 gånger i den här texten. En kort tid och ni ser mig inte längre. Och sen tar Jesus en ganska så ovanlig bild egentligen. Han tar en bild från en förlossning. Och man kan ju undra, vad visste Jesus om det? Men han tar en bild utav en kvinna som föder ett barn. Och vi vet att det är inte alltid så enkelt. Men vi vet också kontrasterna från det svåra, det tunga till glädje när barnet är fött. Och det är det Jesus vill lyfta fram. Jag hörde om en kvinna som skulle föda. Och det drog ut på tiden, hon låg länge och kämpade i sin kamp. Och så säger hon, jag blev så trött på allt efter 20 timmar. Så jag tänkte, nu struntar jag i alltihop och går hem. Men det går ju inte. Man måste härda ut. Men när barnet är fött, då glömmer man allt det svåra. Och för Jesus var den här bilden kanske inte så märklig egentligen. För vad har Jesus gjort? Jo, han har också fött fram oss. Genom svår smärta och lidande. Och nu är den glädjen fullkomlig på något sätt. När allt är fullbordat, allt är klart. Och påsken är också mönstret för vår vandring med Jesus. Ta korset på och följ mig, sa Jesus. Och därför så blir ju också det som hände på påsken livsmönstret för oss som följer Jesus. Konkret betyder det att Jesus inte bara dog för mig, utan för alla människor i den här världen. Jag kan inte avskärma mig från den värld jag lever i. För det är den här världen som Gud älskar och har gett sitt liv för. Jesus lider med alla de som lider. Han känner med alla de som har det svårt. Och att följa Jesus, att ta korset på, innebär att också jag blir involverad i denna Guds tanke med den här världen och Guds ömmande för den här världen och Guds kärlek till världen. Jag har blivit fascinerad av en berättelse alldeles nyss, och det här är Nemam Ghafouri. Hon är svensk-kurdisk läkare. Hon föddes i en grotta i Kurdistan på flykt undan Saddam Hussein. Och som 20-åring så kom hon till Sverige. Hon utbildade sig till läkare och hjärtkirurg. Och mellan passen som stafettläkare så ägnade hon sina sista år i livet till att hjälpa IS-offer. Hon lyckades med det som ingen trodde var möjligt. Att återförena de barn som yazidiska mammor hade tvingats lämna ifrån sig när de befriades efter flera år av sexslaveri hos IS. Barnen som var födda i fångenskap betraktades som mördarnas avkomma av det yazidiska samhället. Och de var inte välkomna, de här barnen. Men mammorna kunde inte glömma dem. Och de slutade aldrig att hoppas att få se dem igen. Och när de till sist återförenades, då hade de glömt sina mammor. Men de kände igen doktor Nemam, som regelbundet hade besökt dem och som hade tagit foton på dem och smugglat ut till sina mammor. Och när de nu hade återförenats med sina mammor så började den här, ska vi säga, anpassningen till dem. Och den här doktor Nemam Ghafouri, hon var både mammornas och barnens trygghet. Nu dog Nemam Ghafouri för bara någon månad sedan, 52 år gammal, i sviterna efter covid-19. Men hennes insats har inspirerat väldigt många människor som arbetar för fred, rättvisa och frihet att förmedla hopp i en hopplös situation. Och jag tänkte när jag har satt mig in i hennes liv och hennes insats att det är ganska likt det Jesus gjorde. Han gick till de mest utsatta, de som ingen ville ha. Och där älskade han fullt ut och gav sitt liv för dem. Vi har varit vid korset, började jag med. Och den viktigaste frågan för oss som församling, det är inte egentligen hur vi ska svara på vår tids utmaningar, utan den viktigaste frågan det blir för oss: hur ska vi svara på det faktum att Jesus Kristus har gett sitt liv för världen? Och hur ska vi svara på den frågan att Jesus Kristus har lidit, dött och uppstått från de döda, och att Jesus är närvarande mitt ibland oss? Han är inte i graven, han är här. Lärjungarna får efter en kort tid efter den här texten vi har läst följa Jesus ut till sin himmelsfärd. Och sen vänder de tillbaka. Men på vilket sätt vänder de tillbaka? Ja, de vänder inte tillbaka ifrån Jesus, utan de återvände med Jesus. Jag är med er alla dagar. Och det är ju detta Jesus säger i texten vi läste. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och den helt avgörande frågan för oss blir ju då: är Jesus närvarande hos oss eller inte? Och svarar vi nej på den frågan, ja, då blir ju detta med församling någonting som bara förvaltar minnet av Jesus. där vi har orden men inte ordet. Vi har berättelserna men inte livet och kraften. Andens uppgift, det är inte att ersätta Jesus eller Gud. Andens uppgift, säger Jesus, det är att hjälpa oss att se och upptäcka och gestalta Jesu närvaro. Jesus är mitt ibland oss. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där finns jag, säger han. Hur är vi då kyrka utan att kunna mötas? Ja, vi vet och vi har sagt många gånger, kyrkan är ju inte byggnaden, Brickebergskyrkan eller någon annan kyrka. Det är vi tillsammans som utgör kyrkan, där vi finns. Och där vi finns, där finns Jesus. Jesus avslutar sitt tal i den här texten med att ta fram några punkter. Han säger, tiden är kort. Och vad menar Jesus med det? Jo, han talar om flera olika tidsperioder egentligen. Han säger det här på skärtorsdagen. Dagen efter kommer långfredagen. Och sen kommer påskafton och sen kommer påskdagen. Tiden är kort. Han talar om sin himmelsfärd när han ska lämna dem. Han talar också om sin återkomst när han ska komma tillbaka igen. Och lekfullt skulle man kunna säga att det handlar om två dagar. Ja, men hur menar du nu? Jo, det står så här i Bibeln att en dag är som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Och om vi tänker att vi har levt 2000 år från när Jesus vandrade här på jorden, så är det alltså 2 dagar. Kan vi se det så? Ja, varför inte? Tiden är kort. 7 gånger sägs det i den här texten. Håll ut i det. Och så säger han, er sorg ska vändas i glädje. Jesus är realist. Han gömmer inte undan de här svåra orden han har att säga till sina lärjungar. Dietrich Bonhoeffer, den tyske teologen som dog i Nazitysklands fängelse, blev avrättad. Han sa så här, Jesus är den ende som samlat stora skaror genom att inbjuda dem till att lida och dö. Alltså Jesus är, er sorg ska vändas i glädje. Och sorg uppstår ju när man älskar någon. Vi sörjer därför att vi har älskat någon. Eller älskar något. Och just nu sörjer vi över att vi inte kan mötas fysiskt. Att se varandra, att sjunga tillsammans, att be tillsammans. Vi är en kropp och det sörjer vi. Men er sorg ska vändas i glädje, säger han. Och så avslutar han med att säga, jag ska se er igen. Det är hoppet. Påskdagen har redan varit och den ska komma. Och vi som församling får, precis som Maria gjorde, hon tog emot, hon gestaltade och gav vidare till världen det hon hade fått, Jesus själv. Och vi som församling, vi är en plats, en gemenskap som vittnar om Guds framtida herravälde. Och så avslutar Jesus med att säga, ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Det finns en glädje som går på djupet i våra liv. Och den glädjen börjar på en plats i oss där vi möter Gud, alltså i våra hjärtan, i vårt inre rum. En fullkomlig glädje. Och den får vi ta del av därför att Jesus är här och erbjuder oss den. Och han erbjuder dig den glädjen och den friden och den gemenskapen. Amen.
Beginning, one with God, the